Om det var någon som tänkte att man kanske nu kan pusta ut och ta det lite lugnt då året byter, så var ju världen då ny igen innan 13-dagen var till ända. Trumps USA gick 1-3 in i Venezuela, grep den socialistiska diktatorn Nicolas Maduro och slickade sig om munnen vid tanke på all billig olja man plötsligt fick. Ett par dagar senare började nya amerikanska brösttoner höras om att Grönland ju nog är väldigt viktigt för den amerikanska säkerheten. Danmark är bistert och europeiska ledare väger sina ord på guldvåg samtidigt som man håller beslutsamheten stolta fana så där lite lagom halvhögt och säger att det är Danmark och Grönland som bestämmer. Men må det. Om du också känner att det nog går lite väl snabbt nu allt det här så är detta podden för dig. För den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd försöker vi hänga med i den här nya geopolitiska galoppen och förstå mönstret. Vi får hjälp av Malena Brits som är docent i statsvetenskap vid Försvarshögskolan i Sverige. Och jag heter Susanna Sjöstedt. Hej Malena.
Hej.
Malena Brits, ditt forskningsområde är ju då exakt europeisk säkerhets- och försvarspolitik och du är docent i statsvetenskap, jobbar på Försvarshögskolan i Sverige. Får jag börja med att fråga dig så här, hänger du med i alla de här utrikespolitiska svängarna som vi har sett de senaste dagarna och som är initierade av USA?
Alltså, tempot är otroligt högt nu. Och till det så hör ju också, tycker jag, att det är väldigt många röster som hörs.
Mm-hmm.
Jag tror att det bidrar till känslan av att det går väldigt fort. Därför att till exempel om man tittar på USA, när de uttalar sig så säger Trump en sak. Och sen så säger Marco Rubio en sak. Och sen säger J.D. Vance en sak.
Mm.
Och hela den här, vad ska jag säga... flerstämmigheten gör ju inte händelseutvecklingen lättare att följa direkt. Så att, får man vara på tårna.
Men vad är det riktigt som har hänt? Trump var ute efter Grönland redan under sin första presidentperiod, men blev då närmast utskrattad. Nu är det ingen som skrattar längre. USA publicerade en ny nationell säkerhetsstrategi i höstas och i helgen läckte olika uppgifter till media. Enligt dem har Trump gett order om att rita upp en plan för en invasion av Grönland. Tyskland och Storbritannien har raskt kontrat med ett förslag om en gemensam NATO-operation i de grönländska vattnen. Officiellt för att skydda Grönland mot de ryska och kinesiska fartyg som Trump påstår att rör sig nära Grönland. Möteskarusellen är igång. Tysklands och USAs utrikesministrar Johan Wadefuhl och Marco Rubio möttes om saken i början av veckan. Och Rubio ska träffa representanter för Danmark och Grönland på onsdag. Men vad vill alltså USA egentligen, Malena?
Ja, de uppfattar, som jag läser den här nationella säkerhetsstrategin, att de inte har tillräckligt god kontroll över andra länder i den västra hemisfären. De vill ha ett mer inflytande. De tycker att det finns andra stormakter som har inflytande där. Ryssland och Kina till exempel i Syd- och Centralamerika. Och de tycker inte att de helt enkelt har tillräckligt god kontroll över den geografin. Så det är ett väldigt geopolitiskt, kan man säga, synsätt här. Där geografin är väldigt viktig.
Just det. Men det som jag inte förstår här är att varför vill USA då prompt ha, eller nu då köpa, talas det om igen Grönland? För att om man tänker på de, vad ska jag säga, avtal och överenskommelser som redan finns mellan då Danmark, Grönland, USA och NATO, så har de ju väldigt stora möjligheter att utnyttja det här området militärt till fullo, liksom redan nu. Varför räcker
ja,
inte det?
Och det här gör ju att alla, inte bara Danmark förstås, är det här väldigt oroande för, och Grönland själva är det här väldigt oroande för. Men även andra europeiska politiker och sitter och kliar sig i huvudet nu och tänker så här, men vad menar USA egentligen? De har ju redan all tillgång till Grönland. Vad är egentligen problemet? Och det, jag uppfattar inte att någon har sagt rakt ut vad som är problemet. J.D. Vance, det senaste jag såg som han sa, var att Danmark har skött Grönland dåligt. Exakt vad det innebär är ju lite svårt att uttolka, tycker jag, av de uttalandena. Men det finns ju spekulationer om att det egentligen handlar om råvaror. Så,
just
inte,
det här.
den geografiska placeringen. Men det är ju självklart, kan det ju finnas flera sanningar här. Alltså det kan ju finnas flera drivkrafter som leder mot samma mål. En drivkraft kanske kan vara att få tillgång till mineraltillgångar. En annan drivkraft är säkert att man uppfattar att man inte har den kontroll man vill ha av det geografiska området. Och jag tänker också att det handlar nog lite grann om, som du var inne på, man har ju tillgång, man har militärbaser på Grönland och man har haft ännu mer militär placering där tidigare som man har dragit tillbaks. Och då tänker jag att eftersom USAs ledning just nu, Donald Trump framförallt, men även J.D. Vance, uppskattar ju inte riktigt de här internationella organisationerna som vi små länder i Västeuropa uppskattar så mycket.
Ja,
vi uppskattar ju internationella organisationer som EU och NATO därför att det bidrar för små länder till möjlighet till inflytande och en stabilitet runt omkring oss och möjlighet till inflytande.
Mm.
Och de uppskattar ju inte de här organisationerna. Så en sak man kan tänka här, det är ju att de kanske inte riktigt De ser ju inte på möjligheterna med NATO på samma sätt som vi gör.
Nej,
helt
nej.
Enkelt. Vi ser NATO som en möjlighet. NATO är en möjlighet för USA när det gäller just Grönland. Men de uppfattar det inte på det sättet.
Nej, precis. Men alltså, kan det vara så att USAs ledning helt enkelt inte begriper eller inte vet vilka fördelar de redan har i och med alla system som redan finns?
Jag tror att det är mycket möjligt att Trump inte förstår det. Däremot så finns ju andra personer, det var här jag tänkte lite grann på när jag pratade inledningsvis om att det är många röster som säger någonting samtidigt. Marco Rubio tror jag förstår NATO.
Precis.
Och de möjligheter som NATO ger. Så det finns nog olika individer här som kanske förstår det här på lite olika sätt, helt enkelt.
Men hör du, jag tänker nu med den här regelbaserade världsordningen, att som ju då små länder och vi i Europa liksom tror på det här med EU och NATO och FN och allt. Men är det bara Europa som längre tror på och jobbar för det, skulle du säga?
Jag skulle inte säga bara Europa. Mm. Det finns ju också länderna i Afrika, får vi inte glömma. Mm. De har också samarbeten, Afrikanska unionen och så.
Mm.
Men det är ju självklart att det är en utmaning. Vi har ju ändå haft, USA har ju varit en väldigt viktig, stort land som stöttar idén om en regelstyrd, en regelbaserad världsordning. Och när USA inte gör det längre, då skapar ju det verkligen problem för oss.
Mm.
Så att det är väl, jag skulle inte säga att vi är helt ensamma, men vi hamnar ju i svårigheter när den som har varit vår viktigaste allierade inte stöttar världsordningen eller oss på det sätt som de har gjort tidigare.
Nej, precis, när den som så att säga har varit starkast och är starkast tidigare tyckte att den liksom egna makten eller den starkaste makt också måste hållas i schack. När de inte längre gör det, så då blir det problem.
Nej, precis.
Mm. Men Malena, för Europa så har ju USA i över 100 år varit då en militär garant som man kan räkna med när det kniper. Som kommer att hjälpa då Europa en själv får slut på sina världskrig till exempel. Är det så att vi i Europa nu bara behöver vänja oss vid att så är det inte längre?
Ja, nej men det måste vi absolut vänja oss vid. Och det i sig är ju inget nytt. Mm. Obama till exempel pratade ju om pivot to Asia. Att USAs säkerhetspolitiska intressen framöver inte ligger i Europa utan snarare i Asien.
Mm.
Så det är inget nytt. Men man kan ju tänka sig att ett sånt här amerikanskt minskat intresse för Europa sker i olika steg. Alltså en ordnad sån process skulle man ju kunna tänka sig ske i olika steg där det finns kanske två ytterligheter då.
Mm.
Där en ytterlighet är så som den amerikanska närvaron har sett ut i Europa efter kalla krigets slut.
Mm.
Och den andra ytterligheten skulle vara att USA helt lämnar NATO och lämnar Europa och sitt öde och säger att nej, men vi, för det här kärnvapenparaplyt som vi har haft nu, det kan vi inte säkert säga skulle gälla även Europa.
Mm-hmm.
Det skulle ju vara en annan extrem.
Ja.
Och däremellan så kan man ju tänka sig att det finns åtminstone, om man tänker sig då en ordnad process, två steg. Där det första steget kanske skulle vara att USA drar tillbaka sina trupper från Europa.
Mm-hmm.
Men fortfarande är kvar i NATO. Mm. Men säger att den högsta militära, den högsta generalen inom NATO i Europa, som heter Supreme Command Allied Europe, Att det är alltid en amerikan, har alltid varit en amerikan, att den ska övertas av en europé. Och det har USA redan luftat de tankarna.
Okay.
USAs ambassadör till NATO har till exempel uttryckt i höstas här att han tyckte att det borde nog vara en tysk som har den rollen. Så det skulle man ju kunna tänka sig, ett sånt lite ordnat steg. Men då skulle USA fortfarande vara kvar i NATO och man skulle fortfarande finnas kvar som en sorts, att säga att vi kan flytta trupp till Europa om det behövs.
Just det. Men inte ha huvudansvaret liksom.
Men inte ha huvudansvaret, precis. Och ett annat steg skulle ju vara att man helt enkelt säger att jo, men vi är med i NATO. Men vi finns bara, vi engagerar oss inte i NATO alls. Vi kommer inte finnas i strukturerna i Bryssel och vi kommer inte ha någon personal på plats. Men vi är fortfarande med i NATO och vi kan... Och kärnvapenparaplyt är kvar. Vi kommer inte engagera oss i utvecklingen. USA skriver till exempel i sin säkerhetsstrategi att Europa måste glömma den här idén om att NATO kan fortsätta utvidgas till exempel. Så vi kommer inte jobba för en utveckling av organisationen NATO. Men vi är fortfarande medlemmar i NATO och kärnvapenparaplyt består. Och sen då det här sista, ännu mer extrema steget, att man lämnar NATO. Och också säga att kärnvapenparaplyt inte ska täcka Europa. Det hade kunnat vara, man tänker sig, som en sorts fyra olika steg. Men det är ju inte alls säkert att den politiska utvecklingen är så där ordnad.
Nej.
Utan det finns ju ingenting som säger att Trump inte... Han har ju många gånger uttryckt skepsis mot NATO. Det finns ju ingenting som säger att han vill lämna NATO, men samtidigt har man trupper kvar i Europa. Därför att USA har ju bilaterala avtal med flera europeiska länder, inklusive de nordiska. Och att Trump i sin lite transaktionalistiska anda säger att jo, men vi stöttar de länder som vi vill stötta. De som vi tycker satsar tillräckligt mycket på sitt försvar, de som vi har en tillräckligt god politisk relation med. Men vi kan inte lova att stötta Europa som helhet eller på det sättet som man har gjort inom NATO. Så det är inte säkert helt enkelt att en politisk utveckling blir så här ordnad som man hade kunnat tänka sig eller som man kanske skulle önska då från europeiskt håll. Nej. Därför att en ordnad avveckling av amerikanskt engagemang i Europa möjliggör ju såklart, eller gör det ju lättare för de europeiska länderna och för EU att möta upp en sån utveckling.
Precis, så nu måste man liksom vara då förberedd på att det är oförberett.
Ja, precis. Och det är ju klart att det är en utmaning, en stor utmaning för de europeiska ledarna.
Och är det kanske därför som europeiska ledare nu är väldigt försiktiga med vad de säger och hur de säger och hur de uttalar sig?
Ja, absolut. Därför att det har ju visat sig att Trump är en person som är ganska... man vill helt enkelt inte få honom på dåligt humör. För då vet man inte vad som händer. Och därför, det gäller ju nu för Europa, tänker jag, att prata transatlantisk länk hela tiden med USA. Säga att vi är måna om den transatlantiska länken, vi värnar den transatlantiska länken, den är väldigt viktig för oss, självklart USA är viktig för Europa. Men att samtidigt arbeta för att öka sin egen strategiska autonomi på olika sätt.
Vad håller du själv mest koll på nu?
Men jag är lite intresserad ändå av vad som krävs av EU. Vad kan EU göra inom befintliga regelverk? För här ska vi komma ihåg att även om stormakter i världen struntar i den regelbaserade världsordningen, så kan EU inte göra det. Därför att EU som organisation bygger på att det finns en regelbaserad världsordning och en regelbaserad ordning i Europa. Den är jätteviktig för EU. Den måste EU värna. EU skulle inte ha något existensberättigande om EU inte levde upp till de här regelbaserade idén helt enkelt. EU styrs av lag.
Jag förstår. Jag är själv hemskt intresserad av mytologi och sådana här legender eller berättelser. Då var det ju så att Europa just har ju fått sitt namn då efter en sån här grekisk myt. Det var då en fenicisk prinsessa som överguden Zeus förälskade sig i, och han förvandlade sig till en tjur och förde Europa till Kreta, och där fick de då tre söner, och det var väl då kanske hur lyckligt som helst ett tag. Men det där, så om vi tänker att Europa är Europa, och den här tjuren nu idag skulle vara den här icke-regelbaserade världsordningen som löper amok och gör lite vad som faller den in. Och sånt finns det mycket av. Så Har du något recept? Hur ska dagens Europa lyckas stämja då den här tjuren?
Alltså man kan ju tänka sig att tjuren är ett starkt djur. Och det Europa måste göra, det är ju att försöka förhandla från en styrkeposition. Allt annat kommer inte gå helt enkelt.
Nej.
Utan det gäller att se till att man kan förhandla från en styrkeposition. Och det gäller ju både gentemot USA men faktiskt också gentemot Ryssland. Mm-hmm. Det finns skäl till att Ryssland inte gillar EU. Mm-hmm. Och inte riktigt vill se EU som en motpart. Mm-hmm. Man kan tänka sig ha en dialog med Frankrike. Man kan möjligen tänka sig ha en dialog med Tyskland. Men man vill inte ha en dialog med EU.
Nej.
Det här är en utmaning för EU. Mm-hmm. Min bild av Trump är att han tänker lite likadant. Han tänker inte att EU är en motpart.
Nej.
Och EU har ju fått armbåga sig in nu i förhandlingar, till exempel om Ukraina och sådär. Mm. Vad som ska hända i Ukraina efter en vapenvila och så. Mm. Där har EU verkligen fått armbåga sig in.
Mm.
Och här gäller det ju att försöka hitta den här styrkepositionen.
Tusen tack, Malena Brits, för den här analysen.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Malena Brits som är docent i statsvetenskap och verksam vid Försvarshögskolan i Sverige. Om du gillar nyhetspodden så rekommenderar jag att du favoritmarkerar oss på arenan och då får du en notis när ett nytt avsnitt är publicerat. Ljudmixningen gjordes idag av Max Kivivuori och Lukas Dahlström är producent.